Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Den här podcasten presenteras av Nordic Spirit True White, den tobaksfria nikoprillan.
Hej, jag heter Niklas och spelar i Kite, sjunger och spelar syntar. Och vi är hemma hos Fredrik och dricker kaffe som han har spetsat med whisky.
Och jag heter Christian, spelar synth i Kite, och jag ser ett gäng VOS som jag gärna skulle vilja att vi pratar mer om senare.
Vi kan prata om VOS-filmerna omedelbart. Vad vill du veta om VOS-filmerna?
Jag undrar varför samling egentligen.
Det där är Video Invest. Det är ett svenskt videobolag som gav ut många otäcka skräckfilmer i början av 80-talet och ledde till den svenska videovåldslagen. Det var de där filmerna, de exemplaren som visades upp i Studio S, SVT:s debattprogram. Så det var just de filmerna som verkligen startade hela moralpaniken och egentligen la grunden till mitt filmintresse. Det är därför jag tycker det är så kul att ha dem. Även om de här filmerna egentligen inte är så bra, så är de ganska roliga att titta på.
Var det Sivet Öholm som ledde det där, eller?
Inte Studio S, det var lite förhandstid.
Okay.
Studio S var någon annan programledare. Men jag har samlat lite på dem där. Och en vän sålde av hela sin samling, och då köpte jag de ex jag inte hade i fjol.
VHS är sånt som jag egentligen kan minnas. Vi har alltid haft en VHS hemma, så det intresset har alltid funnits.
Det var kul, för du mejlade mig i fjol och sa att du letade efter Harmony Korine's 90-talsfilm Gummo på VHS.
Ja, precis.
Gummo, som då är en... Vad handlar den om?
Handlar den egentligen om någonting? Det är väl egentligen bara parallella historier om en småstad som har varit med om en tornado egentligen. Så man får väl se efterföljarna av den egentligen.
Och du ville titta på den i studion för att känna dig inspirerad?
Jag egentligen vad som helst vill jag kolla på när jag håller på och gör musik. Men nu har min tv pajat.
Ah.
Så jag måste hitta en ny tv igen, så...
Kite låg ju nere i fjol när du mailade mig om det här, och du sa att du behövde inspiration. Och då tänkte jag att Kites överlevnad hänger verkligen på att jag lyckas hitta Gummo på... som jag tolkar på dig, vill du ha till och med ett hyrvideokassettexemplar. Och det är ganska svårt att hitta det, för den filmen kom 98-99 när DVD hade börjat ta över.
Jag tänker att det inte ens finns köpexemplar av den, utan att det bara finns DVD och hyrvideoexemplar.
Gamla hyrvideokassettexemplar, ja, det fanns tydligen inte många. Men han som, Björn Olsson heter han för övrigt, känns som VHS-samlaren Borkabrygge, han som sålde de där kassetterna till mig. Det var han som fixade fram exemplaret.
Ja, jag sprungit på honom några gånger nu, han, fantastiskt skön.
Men du löste det till Christian, va?
Ja, exakt. Så jag kom förbi din studio med Gummo på hyrvideokassett, och du satte på den. Och sen så bjöd jag dig på en sån här, en Nordic Spirit True White, en tobaksfri nikoprilla. Jag hade precis börjat samarbeta med det här tobaksfria snusmärket i höstas.
Ja, det var lite taskigt, för jag hade liksom inte snusat på 2 år då. Så det var det som fick mig att börja snusa igen. Men jag kommer ihåg att både du och jag fick en enorm nikokick när vi satt där. Och jag blev helt snurrig. Det satt asgarvare. Det var länge sedan jag fick en sån nikotinkick.
Jag hade inte heller testat Nordic Spirit True White när jag gjorde det där i studion. Och du satte på någon syntloop som du hade jobbat på.
Ja, det var nog min buckla som jag satt och lekte med.
Ja, just det. Det var en antik synt. Men vad hände sen på kvällen?
Det kommer jag inte ihåg.
Du nämnde till mig att du hade ringt Niklas efter det här.
Ja, just det. Ja, precis. Jag och Niklas gick till vårt ställe i Hjälmaren i Årsta. Och det var väl egentligen då idén...
Jaha.
Ja, det var då idén vi började liksom prata om att... Fan, vi kanske...
Så det är ditt fel på många sätt, Fredrik.
Jag tar på mig allt ansvar. Nej, men det här är ju fantastiskt, för att jag trodde verkligen... Jag hoppades att... gammo på hur videokassett skulle kunna leda till att du fick inspiration. Jag skrev till och med en DN-krönika om hur viktigt det var att du fick den här filmen.
Ja,
dock så nämnde jag inte den tobaksfria snusen i den krönikan.
Men det
så Nico Kicken uppenbarligen då inspirerade dig så pass mycket att ni återförenade bandet.
Ja, men jag tror vi...
Var det samma dag?
Ja, det var samma dag, vi, tror jag, faktiskt. Mm. Det kanske låg i luften ändå lite, men att...
Ja, det var väl kanske tänkt att vi skulle sätta igång, men det var bara frågan om liksom när. Och det kändes väl som kanske att min paus var, började bli klar. Alltså. And what costume shall the poor girl wear? Jo, det här är All Tomorrow's Party som är Velvet Underground. Hand me down dress from who knows where to all tomorrow's parties. And where will she go? What shall she do when midnight comes around? Turn once more to Sunday's cloud and cry behind the door. Och det är framförallt Nico i den här som gör att jag valde den här, för att på ett sätt så är det hon som skapade min nya kite-röst som jag hittade i samband med att vi hade en Nico Tribute i Malmö strax innan Kitt och jag började jobba. Och då så spelade jag sjöng den här. Och då så när vi träffades och började skriva så var jag helt uppe i det här kantiga tonspråket med lite brytning nästan. Sådär. Så att hon formade nog hur jag sjunger i Kite mest av alla. And what costume shall the poor girl wear to all tomorrow's parties?
Jag visste inte att Nico hade inspirerat dig så mycket i ditt sätt att sjunga. För det är ju en tydlig skillnad mellan gamla inspelningar med dig.
Ja.
Med The Moe.
Ja.
Eller Venus Outback.
Ja, där sjöng jag inte dock.
Nej, okej. Okay. Eller The Club heller. Men du lät mycket mer bekväm när du sjöng då. Och sen när det startade Kites var det som om din bröstkorg håller på att gå sönder på ett väldigt vackert sätt så fort du öppnade.
Ja, nej, men alltså jag var ju väldigt ny sångare i dem och jag hade precis börjat. Jag är ju gammal metalgitarrist från början och hade precis lärt mig liksom att använda rösten. Så det var verkligen hela den demo eran var bara ett försök att hitta vem är jag när jag sjunger liksom. Men sen så var det nog Nico som hjälpte mig att hitta fram till det som jag har fastnat vid.
Jag pratade med Henrik de la Cour, sången Henrik de la Cour som vi båda är bekanta med, om din röst. Han sa att han trodde att du sjöng en tonart för högt ibland för att uppnå den här effekten, att det ska kännas som om det nästan spricker.
Jo, men med tonart och sådär så pusslar man tills man tycker att man hittar rätt när för låten. Så det kan vara, och det brukar vi brukar fastna för när jag tar i ganska ordentligt och i stort sett lipa ut.
Men just också med All Tomorrow's Parties så är det väl att Danzigen introt är väl väldigt inspirerat av introt till All Tomorrow's Parties.
Mm, mm. Wow, det har jag aldrig tänkt på.
Hä?
Men ditt sätt att uttala ord på engelska är också ganska annorlunda i Kite gentemot The Mo.
Jo, men det är Nikos fel också. Så man tänker bara så här, and what costume, oh my girl and I. Det är liksom tydliga konsonanter, väldigt raka, nästan, alltså utan vibrato, som nästan blir sut, liksom en slags naken dumhet.
En naken dumhet, det var vackert formulerat.
Tack.
Ni gav precis era första konserter på nästan 2 år. 3 utsålda konserter i Slaktkyrkan i Stockholm. Och en del personer blev ganska arga över att ni inte spelade på Cirkus eller i Globen eller något liknande. För att många fick inte biljetter. Hur resonerade ni där?
Vi var ju ganska osäkra på att vi hade några fans kvar. Efter, man vet inte alls vad man har när man inte är aktiv. Så man kan ju tappa hela vad man har. Så vi började med att sist var ju Kraken också. Och det sålde vi slut, men då var det ju nästan 2 år sedan. Så vi tänkte att vi börjar med att sätta upp en liten konsert och se om det säljer. Och sen hade vi liksom smygreserverat en dag till om det skulle vara så att folk ville ha. Men vi blev totalt chockade.
Mm. Ja, jag vet inte. Det kändes surrealistiskt faktiskt. Vi valde ju Slaktkyrkan för att jag jobbar där. Så vi kunde välja en lokal där vi liksom kunde känna oss bekväma. Lägga planering om hur spelningen skulle vara och sådär. Så det var ju, vi ville liksom inte göra något för stort, utan vi ville känna oss trygga med rummet liksom. Men sen när vi släppte biljetterna och de tog slut på 3 sekunder var ju... jag har nog aldrig varit med något liknande.
Vissa fans blev ju lite... Jag blev nästan paff över hur pass upprörda folk blev.
Men att de inte hade fått biljetter. Folk blir alltid upprörda. Hade vi valt en större lokal så hade folk blivit upprörda över att vi hade valt en större lokal. Så
en otippad följd var att Orup dissade er på Facebook.
Ja.
Det är nästan det största som har hänt mig.
Ja.
vad var han skrev?
Vad var det? Det var jättehärligt.
Gulligt tror jag han skrev.
Ja, just det.
Ja, han hade
precis haft sin 50-årsfest på Globen, va?
Exakt, han hade sålt ut Globen.
Ja.
Och sen så... jag undrar vad det är som gör att han måste gå in och kommentera det. Liksom.
Han lär väl inte behöva känna någon slags hot.
Men ni hade ett nästan 2 år långt uppehåll eftersom du, Niklas, blev utbränd.
Japp. Yep.
Vad minns du från den tiden? Vad hände i kroppen? Trodde du först att du var sjuk?
Ja, det var rent bara kroppsligt. Innan vi skulle på vår stora USA-turné, kanske 2000, januari 17, så gick jag bara till vårdcentralen och tänkte att jag måste ha lite antibiotika för att kroppen ska bara ta hand om den här halvårsförkylningen som jag har haft. Men sen började de felsöka hela kroppen liksom och hittade ingenting. Och sen när vi kom hem från USA-turnén så fick jag diagnosen, liksom, eller vad det kallas, att jag hade bara liksom öst på för hårt och hade liksom... Ja, ja, det är också antagligen depression som ingår också. Det är liksom nästan som att jag är osäker på om jag sover eller om jag är vaken. Sådär. Så det var absolut största grejen som har hänt mig sen, ja, livsförändrande. Jag är fortfarande så här yvaken i vad som komma skall.
Du skrev på Facebook att du borde ha insett själv att låten Count the Days som ni gjorde kanske var en varning, för att du sjöng om depression i rader som I'm ashamed to say, but it seems to be I've become my own worst enemy. Och I wait around for what never comes, and that's my life till I die alone.
Jo.
Otroligt ledsen låt, som nästan blev förebådande då.
Ja, det var mycket då. Det var, och sen ofta sen när man... Vi skulle ju liksom satsa på USA, och det innebär typ att man blir totalt punk. Och sen så hade jag 4 jobb och... Och ett satsande Kite, så hade jag fortfarande lite så här, men lojalitet till Nicole-bandet och sådär. Så jag hade alldeles för mycket att göra och var helt punk samtidigt. Så att
vänta, ni bestämde för att satsa på USA, då blir man helt punk. Men det gäller ju framförallt om man gör allting själv.
Som ja.
Men det var ju så mycket den där vevan som
hände. Du höll ju också på det.
Ja, precis.
Hur höll du på det?
Jag hade en jättehård lunginflammation som de trodde var cancer. Så vi liksom fick ju beskedet typ dagen innan att vi överhuvudtaget kunde åka på USA-turné.
Vi satt hemma hos Christian och väntade på doktorn skulle säga att vi kan åka typ, och det var det i övermorgon som flyget gick liksom.
Eller att jag skulle åka in och typ strålas. Det var liksom det var en väldigt sjuk tid, men också i den här vevan att när vi skulle åka till USA att posten tappade bort ditt pass.
Ja.
Med ditt visum i. Så vi fick åka omkring i hela Stockholm. Och
sen är det också så här, dels i yttre omständigheter som posten kan göra bort sig, men sen också när man är så till bristningsgränsen utpressad. Alltså hjärnan är så dålig så jag tappade ju datorn som skulle... Alltså när man inte har någon hjärnkapacitet kvar, då glömmer man ju den viktigaste datorn på T-banan. Liksom. Alltså allt det där, misery loves company liksom.
Hela den här tiden är också helt dimmig för mig liksom. Jag såg Niklas stå hemma i mitt vardagsrum, var helt typ transparent sådär. Alltså helt genomskinlig typ. Och,
var det snyggt?
Ja, det var fantastiskt vackert. Och jag själv var liksom helt overkligt bara. Så jag kan nästan inte komma ihåg något från den här tiden.
Hur lyckades du komma över din utbrändhet då, Niklas?
Ja, jag fick ju gå på ett sånt här rehab då och lära mig att andas och tänka rätt psykologiskt i grupp. Det första som jag riktigt fastnade för var, om vi ska prata om det här kanske vi kan göra, tai chi hittade jag. Och det var det liksom, alltså det, all den här, det är som en elmotor i musklerna som bara dzz, som pågår så. Men sen när jag gjort tai chi ett tag så liksom bara, typ, för första gången på, som det kändes då, 10 år, så är det inte myror i hela kroppen.
Men du jobbade också som bonde, eller som dräng.
Jo.
Och det är väl ett ganska hårt jobb. Tänker man går upp klockan 4 på morgonen och räfsar hö eller någonting.
Jo, men det var ett fantastiskt jobb. Ja. Problemet var när jag skulle gå därifrån. Jag ville minska ner på det för att få, för det jag visste jag skulle ta slut. Vilket slutade med att jag hade både jobba i musikaffär, gardinmontör, städare och bonde och tvåband. Så då var det liksom... Och många bäckar små blir bara att man flänger runt och är dålig på alla jobb. Och det blir inga pengar av det, utan det är bara... Jag åker runt på 4 ställen och är dålig arbetare. Typ istället för att göra något ordentligt.
Har du haft många jobb också vid sidan av musiken, Christian?
Ja, jag har nog haft säkert 20 jobb. Testa glödlampor. Utbildad målare. Sen blev jag allergisk mot slipdamm och sånt där. Så då var jag tvungen att sluta med det. Jobbat på så här blomaffär. Bauhaus. Får man säga Bauhaus eller reklam förresten?
Jag tror att det är okej att säga Bauhaus. För du kan alltid syfta på gossbandet.
Jag har jobbat med Bauhaus. Vad fan har jag med jobbat med? Jag har ju varit ute och målat.
Du har jobbat i butik också?
Ja, just det. I musikaffär.
Och i klädaffär?
Ja, klädaffär. Och varit ute och målat med dig på bondgården och sånt här. Och...
Vad gjorde du som bonde då? Lärde du dig att ta hand om djur och odla grödor?
Det var huvudsakligen spannmålsgård. Liksom, så det var mycket, men det var ett gammalt fint par som behövde en dräng. Så att jag blev liksom alltid allo. De lärde mig plöja och harva och riva laggårdar. Men det var, vi hade kossor också, men det var mest som sällskap. Och sådär. Men det var ganska härligt. Ganska mycket... Aerosmith-romantik när man plogade klockan 9 på en sommarkväll.
Nu ska vi lyssna på Love Missile F111 med Sigge Sputnik. Det här var faktiskt min anledning till att jag valde den här var att det var min första vinylsingel jag köpte. Eller köpte kanske det inte ens var. Jag tror jag... När kom den? 86 tror jag va? Så det var min första vinylsingel som jag ägde. Jag har förstått långt senare att det här har liksom format egentligen allting som jag tycker om. Allt det här bygger ju egentligen på Suicide. Att de har rippat Suicide. Hela rockabilly... grejen har gjort en någon slags cyberversion av det och i förlängningen så blir det också Tony James som spelar bas, där började spela bas i Sisters of Mercy och...
Som var ditt stora favoritband när du var i tonåren.
Ja, precis. Ja, det här liksom har lagt grunden egentligen till allting jag fortfarande tycker om, tror jag. Jag kan fortfarande tycka att det är en ganska grym låt. Det är ju väldigt lätt sålt för barn. Det är väldigt nära liksom alla ljudeffekter och sånt där. Det är som jag dansade breakdance när jag var liksom 8 år. Då var det den här och Woody Woodpecker from Space som var favoritgrejerna. Och de är egentligen ganska lika varandra liksom.
Men Niklas växte upp i Växjö och du uppväxte i Tranås, Christian.
Ja, precis.
Stämmer det att din pappa var elektriker och att du hjälpte honom att sätta upp julbelysningen i stan alla år?
Ja, han var ju målare då. Men precis. Vi satte upp julgransbelysningen i Tranås.
Varje år?
Varje år. Det var därför jag satt och testade glödlampor hela sommaren, liksom som jobb. Sådär.
Hur många glödlampor skulle det vara då totalt i alla Tranås?
Ja, 10-15 tusen kanske.
Och du testade allihop?
Jag testade varenda en.
Var det där någonstans som ditt intresse för storslagna ljusshower föddes?
Jag vet inte.
För ni har ju er tredje medlem, Gustav Lärne, som sköter det visuella och ljusen i Kite. Bor ju fortfarande nere i Tranåstrakten och bygger alla era ljus där nere i en stor...
Han har en stor fabrik där som han bygger. Men han är ju fantastisk. Han har ju betytt supermycket för oss, faktiskt.
Så din pappa var målare, du har ändå gått i din fars fotspår lite grann som målare själv.
Ja, precis. Sen tog Nico och jag här och funderade på att starta en målarfirma ihop. När var det?
Visst, för jag också målade när jag bodde i Malmö, så jag var också så här van vid att så här enkelt renovera, måla vitt och spackla och sånt där. Så då tänkte vi att när vi ändå har ett band så ska vi ha ett målarbolag också. Och jag heter ju Stenemo och han heter ju Christian, så vi tänkte för att man ska få kunder så kan vi heta Sten och Christer. Så låter det väldigt seriöst. Så vi gjorde nästan, jag tror vi hade några utkast på design och sånt där som man kunde smälla upp på möllan och få lite målargig.
Vilket var ditt första band, Kitta?
Tror det var ett band, förutom lite så här band vi hade i skolan och så där, var ett band som hette Puls, tror jag. Som bara spelade loop covers.
Alltså loop covers?
Bandet Loop, rivalerna till Spaceman Free.
Ja, ah, okej. Okay.
Har du inte hört dem?
Nej, jag har inte alls hört dem.
Oj, det är ett av dem. De är ju som Spaceman Free fast de spelar ett ackord istället. Och är stenhårt. Det var ju sen att vi inte skulle lyssna på det nu. För det är ju fantastiskt bra band.
Men det var före April Tears och så
vidare. Ja, det var före April Tears.
För vet du, det fanns ett annat band som heter Hypnotic Cornflakes som du var inblandad i också.
Ja, just det. Det var nog precis samma veva. De två banden, tror jag. Hypnotic Cornflakes spelade nog mer någon form av indie kanske, med några konstiga jazzinslag eller sådär. Väldigt märkligt band.
Men Puls var mer avskalat.
Ja, Puls var trummaskin och tre gitarrer och bas. Jag tror vi gjorde inbrott. Vi snodde en nyckel och till en studio och spelade in demos på nätterna och sådär. Även Jens som var med i April Tears var med i Puls. Men det var grymt. Jag håller det som ett av mina favoritband fortfarande som jag har varit med i. Jättebra tycker jag.
Och sen efter April Tears så värvades du av Henrik de la Cour till Yvonne som basist. Och därefter Strip Music-gruppen ni startade tillsammans.
Jag var Audionom också i samma veva där som jag lämnade April Tears som jag var med i Audionom och Yvonne, tror jag.
Jag tänkte spela en låt med Strip Music. Det här är Hollywood and Wolfman, Mörkret över Tranås. Den här låten är med på Strip Musics andra och sista album, Hollywood and Wolfman. Och Mörkret över Tranås är undertiteln. Var det du som kom på den titeln?
Ja, precis. Jag jobbade på en fabrik och packade stegar under den här perioden. Och gick upp 5 på morgonen och slutade 5 på eftermiddagen. Och det var liksom, jag sov aldrig dagsljus under den här tiden. Det var extremt deppigt. Och samtidigt satt vi och skrev den här skivan då.
Det finns ju vissa harmonier i den här låten som påminner lite grann om de tidiga Kite-låtarna.
Ja, precis.
Det... Ways to Dance till exempel. Även om den är mycket mer upbeat så är det något med ackorden som planerar.
I och för sig, Ways to Dance är väl väldigt mycket Niklas som gjort ackorden till och sådär. Nästan hela låten. Men Henrik, som mitt sätt att skriva i strip music har jag nog fastnat i ackordsmässigt sådär, att jag använder fortfarande samma typ av ackord och har väldigt svårt att komma loss från det fortfarande. Jag vet inte om det är kanske positivt eller negativt att jag inte kommer ur det på något sätt.
Henrik sa till mig att han lärde dig att spela synt, att du hade bara spelat bas tidigare och att men att du aldrig någonsin använder de svarta tangenterna?
Helst inte, alltså. De är ju...
Alltså halvtonerna?
Ja, de är för jävliga. Ibland måste man ju använda dem, men... jag gillar dem inte alls på något sätt.
Här kommer Live Undead med Slayer. Jo, men det här valde jag för att jag började spela klaviaturinstrument sådär, de här svarta och vita som vi pratade om innan, jättetidigt. Men när jag tog musiken på allvar i 15 års ålder, då var det gitarr och metal som jag föll för. Och mina första band, jag började som kanske den här typen av thrash metal och sen så blev jag hårdare och hårdare. Så jag spelade death metal, spelade in en platta och turnerade med ett death metal band i Växjö.
Så du var hårdrockare när du växte upp i Växjö alltså? Såg du ut som en klassisk hårdrockare med nitar och bandtröjor och sådär?
Ja, jag hade mycket bandtröjor. Absolut.
Men vad var det som hände med bandtröjorna nu igen?
Ja, just det. Min mamma hade sparat alla mina Metallica och Megadeth och Slay-tröjor. Och sen så när jag kom hem en dag så hade hon kommit på den genialiska idén att man kan se örngott av dem. Så på gästsängen så låg det tre goa kuddar med Slay, Metallica och Megadeth.
Vänta, din mamma sydde om dina bandtröjor till kuddar?
Ja.
Och när var det här ungefär? Vilket år?
Nej, det var inte så länge sedan. Kanske 4-5 år sedan. Men då kom det till...
Men det var gamla bandtröjor från när du var i tonåren?
Ja.
De är ju värda en hel del om man går in på eBay och kollar vad en Slayer-tröja från 1990... Jag köpte en Slayer-tröja från South of Heaven-turnén på en loppmarknad och betalade 900 spänn och tyckte att det var värsta fyndet.
Ja.
För att den kunde kosta 4 gånger så mycket på eBay.
Jag tror de här var nog bara värda vad jag gav, 200 spänn stycken. Jag tror inte de har någon eBay-värde direkt, men det var...
Har du fortfarande någon kontakt med din mamma?
Oh ja, hon ringer varje onsdag.
Okej, så du har inte förskjutit henne för?
Nej.
Men jag hade lite samma problem, fast alla mina bandtröjor lämnade jag när jag flyttade hemifrån 97 eller vad det var, till Stockholm. Så lämnade jag väldigt mycket av mina bandtröjor hemma i Tranås. Sen så såg folk min pappa gå omkring med typ så här Ride och Sisters of Mercy tröjor när han målade. Och liksom gick omkring och målade i de tröjorna. Så att liksom, nästa gång man kom hem så var det så här Sisters of Mercy tröja från konserten i Hultsfred 91 fullt med målarfärg på.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Åh, herregud.
Ja, så jag har liksom har ingenting kvar och sånt tyvärr.
Och du har ingen kontakt med dina föräldrar heller?
Inte efter alls det här. Faktiskt. Nej. Jag har sagt upp all bekantskap.
Hur pass mycket hårdrockare var du? Åkte du på Iron Maiden-konserter och så? Ja. Och hade långt hår och...
Ja.
Nitar?
Jag hade inte nitar, jag var hippie.
Det här var under grunge-eran.
Ja, det är det ju.
Det här var tidigt 90-tal.
Men jag var liksom också väldigt mycket Black Sabbath. Så jag hade så här hennafärgat rött hår och utsvängda blå jeans. Och lite den ingången på ändå death metal. Arg men snäll på något sätt. Hippie, tuff.
Och när lämnade du hårdrocken?
Det var faktiskt Bowie som hjälpte mig med det. För att när black metalen blev mer... Eller death metalen blev mer black metal. Jag hade nog hakat på det tåget om inte Bowie kom. Och jag blev helt nyfiken på... Ja, jag var färdig med aggression och var mer sugen på någon slags androgynitet och poprock glam. Så att, då blev jag Bowie-galen liksom. Och sen så har det varit typ så här som Slayer nu då som... När jag vände tillbaks till vad jag lyssnade på då så är det Slayer som åldras med extrem värdighet. Det är fortfarande enormt bra. Och framförallt, om man tar Slayer som ett exempel, så första 30 sekunderna på varenda låt är ju totalt det bästa riffandet man kan höra.
Men i Kite så har du ofta bidragit med det mer melodiösa, medan Kitta har kommit med det lite mer dissonanta och liksom fuckat upp de fina harmonierna. Har det varit så från början? De två.
Jag tycker nog att jag har ju en förmåga att över melodifiera och överarrangera. Kitta är den perfekta minimalisten och konceptualisten. När vi började spela så hade jag slutat med The Mo. Det var ju då när Christian försökte göra en soloplatta med olika sångare. Och sen så My Girl and I med Kite var egentligen första låten på hans skiva. Men då så hittade jag ju gudskelov någon som kunde... För då satt jag med olika musikprogram och visste inte om jag skulle spela jazz eller hårdrock. Och sen så kom Kitta och sa, hej, vi ska spela synt. Och det var nog det skönaste som jag har känt. Att jag tror liksom minimalism eller någon som sätter tyglar är ju det bästa för mig. Alltså.
Kitta, i ett nummer av Sonic så nämnde du att My Girl and I från början var tänkt som din egen begravningsmusik.
Ja, precis.
Var du väldigt deprimerad när du bodde nere i Malmö?
Nej, inte alls faktiskt. Men den var så självklar för jag hade ett mål med att skriva den. Jag skrev jag visste exakt hur den skulle låta. Jag vet inte hur många lager är det på den, men typ 7-8 spår kanske. Mm. Jag gjorde nog allt på typ 20-30 minuter, vilket är extremt ovanligt. Men jag visste exakt hur låten skulle vara i tonspråket. Varför jag skulle göra en egen begravningslåt, det var väl bara en idé som jag hade. Men den träffade precis på det sättet som jag ville. Och sen att Niklas sjöng på det och det blev helt...
Det var ju också en tidsmån på nästan 10-15 minuter. För att jag kommer ihåg i Malmö så fick jag den på ett fickminne. Och sen så var jag i studion en timme eller två. och hade sjunkit in. Då, sjukt nog så texten satt redan typ. Men så kastade jag ut vickminnet från min franska balkong i Malmö. Ticket och sen så, ja. Så att, om du lade någon timme på, alltså den är ju skriven under ett par timmar bara.
Ja, en och en halv timme helt. Vi har inte ens mixat den, tror jag.
Och vi hade inte ens gjort en låt ihop innan.
Och det gick från begravningssång till en av era mer romantiska ballader.
Ja, jag bara slängde på min Nico-inspiration där, så blev det liksom Kites dartskott.
Vem handlar egentligen er största hitlåt Johnny Boy om?
Den handlar om min kompis Jon, som också var keyboardist i Melody Club. Och en tid då den skrevs när vi var nyskilda, kan man ju säga, och ute och var lite trasiga och ömhetssökande och ja, vilsna.
We had a hard time getting over girls, me and Johnny Boy, sjunger du. Att ni hade svårt att komma över tjejerna som
ja.
Ni separerat från.
Så var det.
En person som ni namngav var ju Pelle, er enda ja. Svenska låt som ni aldrig gav ut.
Har du fått höra den alltså?
Jag har inte bara hört den, jag har spridit den till folket genom att spela den ofta när jag DJ-ar.
Jaha.
Det är inte jag som har delat den på något.
Nej, nej.
Nej, men ni gjorde en låt om en kompis där som heter Pelle som spelade i Venus Outback.
Ja.
Och det roliga när jag spelar den ute, när folk hör dig sjunga på svenska, är att nästan alltid någon som kommer fram och säger: wow, är det här Magnus Uggla från 70-talet? Ja. Jag visste inte att han hade en syntperiod.
Jo, men det låter ju ganska mycket så här. Ja, men den eran, filmen G, liksom den typ, när jag sjunger, det första gången jag testade att sjunga på svenska och det, ja, vad ser vad som hände, och det blev ju extremt så här filmen G-aktigt, jag vet inte, jag är 70-talist och så min svenska 80-tal, det hamnade där liksom i.
Men vi pratade lite om när vi skulle göra andra EP:n, om vi skulle faktiskt göra en EP på svenska, tror jag. Liksom när vi började med Kite så här, fanns ju ingen tanke med det, vi var väldigt med vad vi ville göra, så att då tror vi Pelle borde kommit till då, tror jag, där ja. När vi snackade om att vi kanske borde testa att göra nästa EP på svenska och sådär, så att.
Men varför valde ni att inte ge ut den? Den är extremt hittig och har ett sådant maskinellt dansbeat.
Vet inte, den var nog lite för retro för oss, eller tror jag, den kändes nästan så att den blev lite inte buskis men lite parallell, alltså inte, ja. Lite som en gimmick, liksom. Ja, den kändes inte originell, den kändes som gammal musik, liksom. Ja, men det här är en låt som kan få representera min, liksom, lite så här smörpoppiga sida. För jag älskar, liksom, mesig musik också. Inte bara Slayer, utan jag gillar verkligen omacho, skön, egentligen hits, och det här är en väldigt mjuk och skön hit som heter Find My Way Home, och just det, den ska också vara på min begravning, tänkte jag.
Det här är din begravning.
Det är min begravningslåt, otroligt vackert att bli spridd, och sen så kommer jag Find My Way Home med Jon och Vangelis. Don't question, I'm not alone. Somehow I'll find my way. My sun shall rise in the east, so shall my heart be at peace. And if you're asking me when, I'll say it starts at the end. You know your will to be free is matched with love secret.
Jag tänker direkt på filmen G när jag hör den här, och Niklas Wahlgren och Ulrika Örn som smiter in på
Vanadisbadet.
Ja,
jag tror det. Ja, filmen G alltså. Jag har nog sett den 500 gånger, tror jag.
Den är ju fruktansvärt dålig.
Ja, fantastiskt dålig. Men det är hyfsat bra musik i den.
Jo, jag upptäckte väldigt mycket bra genom den. Hela min bild av vad rock'n'roll glamour är formades på något vis av scenen där Olle Ljungström sjunger Venus in Furs. backstage med det här nazi-rockbandet.
Det är också väldigt konstigt att så här, Sveriges största band då på den tiden är ett nazi-inspirerat band utan sångare. Så där. Hur får de ihop det? Så här, Nürnberg 47, Sveriges största band. Och de är instrumentella. Liksom, så här. Det är väldigt sjukt att han får in det i manuset på något sätt.
Ni gjorde ju en låt till en inte så bra film som hette The Perfect Weapon med Steven Seagal i huvudrollen för några år sedan.
En jättebra film.
Det är jag borde ge den en chans.
Jättebra film faktiskt.
Hur gick det till?
Ja, det var egentligen en svensk regissör. Och då var det en svensk också filmmusiker som hade hört talas om oss och kontaktade oss om vi kunde göra ett bidrag. Liksom. Och sen tänkte jag, alltså, Steven Seagal är kul för inte göra. För konstigt för att inte göra. Och sen så hamnade det till slut igen av inte Steven Seagal, men huvudrollsinnehavaren en sexscen där.
Jag har faktiskt inte sett hela filmen. Jag spolade igenom den en gång för att kolla när våran låt var med. Det var ju helt bedrövligt faktiskt.
Men det är en extremt vacker ballad som heter Hopelessly Unholy. Där
tycker du om den alltså?
Jag tycker om... räcker inte till för att beskriva mina känslor för den låten. Du sjunger i början Resistless is your charm, repulsive is my soul. Det är sällan den här idén om köttets lust och själens obotliga ensamhet har illustrerats så elegant som i den låten. Jag blev helt chockad sen när Kitte sa att de var för smörig för att släppa. Samtidigt som jag blev lite imponerad av er monumentala tjurskalighet att ni faktiskt väljer att inte ge ut en sån låt som är så gåshudsframkallande.
Jo, vi är rätt tjuriga faktiskt.
Den senaste musik ni släppte var ju Demons and Shame, som är betydligt mer krävande låt. Med ett beat som för en gång skulle inte är dansant, utan det låter mer som något ganska dissonant som typ Anna von Hauswolf skulle ägna sig åt. Vet ni vilken riktning ni kommer att gå åt framöver? För jag antar att ni har gjort några nya låtar.
Grejen är att vi ska börja precis. Jag har liksom ändå varit rätt dålig i hjärnan och kroppen. Så att, men nu ska vi träffas och samla ihop vad vi har fått ihop på varsitt håll och se om det finns några idéer som är bra. Och ja, det brukar vara så när vi jobbar att första låten som blir bra sätter liksom agendan för nya riktningen. Så vi får se vilken låt det blir.
Ja, jag skulle vilja göra en EP, eller jag tror båda vill göra en EP. Där man inte kan referera till någonting. Det kommer bli elektroniskt, men kanske inte på ett sätt som gjort det tidigare.
Men ni kommer inte göra en LP?
Nej.
För första gången?
En long play.
En long play. För er grej har varit att ni gör bara EP:ar. Och jag vet att många personer i musikbranschen har tjatat på er och sagt, men hörni, ni måste ju göra en riktig LP. Och jag minns att jag tog upp det med dig för en massa år sedan. Titta, och du sa att jag tror att om vi gör på det här viset så kommer vi att överleva längre.
Mm.
Och effekten blev ju att ni har egentligen inga LP-spår. Utan nästan alla era låtar är från bra upp till liksom fullständigt briljanta. Ni har inga...
Ja, det beror ju på vem man frågar.
Ja, jag håller inte med om det.
Okej, nu är jag lite fan.
Jag kan ju tycka att varenda EP vi har gjort har varit nödvändig att göra. Och den har verkligen toppar och dalar, så jag ångrar ingenting, men jag kan säga att vissa grejer vi har gjort är ganska jävla dåliga ändå. Men jag ångrar mig inte för att det har liksom fört oss vidare till att göra nya grejer sådär. Och det vore lite trist om allt vi hade gjort hade varit såhär, fan vad grymt det är. Alltså.
Vi har också pratat om det här, men jag är lite inne också på att man måste våga släppa dålig musik också. För att man tänker så att man får aldrig bli rädd för musik, liksom. Utan det måste...
Våga släppa den även när du vet att den är dålig. Hur då?
Ja, men jag tänker liksom... Det farligaste som kan hända en grupp eller musiker, det är ju ängslighet. Och man måste liksom så här bara att inte... Man får inte vara för rädd för... Ja, men alltså... Som Bowie som ett exempel, som har gjort jättemycket bra låtar, har gjort jättemycket dåliga låtar. Alltså, ju mer respektlöshet man har inför sina släpp, ju friare är man att hitta de där pärlorna, tror jag. Att man liksom, istället för att bli så... Ja, ängslig är väl det farligaste som finns i musikbranschen, tror jag. Rädd för liksom att, ja, är det här bra nog? För då gör man så här safe-a-val och man Man ska vara rätt respektlös inför allt som kan hända nästa gång.
Nu ska vi lyssna på I Love You med ett band som heter Silver Bullet.
Jag brukar säga att det är Sveriges bästa band någonsin, Kitte. Och tidningen Sonics läsare höll med dig där. De röstade fram den till den 30:e bästa svenska skivan någonsin.
Ja, det är en fantastisk...
Citizen Bird heter
Citizen det. Citizen Bird. Ja, det är en fantastisk skiva, fantastisk band. Och de kommer ju också ursprungligen från Tranås-trakten. Eller också då från Arneby. Men anledningen till att jag valde Silver Bullet är för att Fredrik, du har träffades i Jönköping en gång och vi diskuterade vilket som var Sveriges bästa band.
Och, vad tyckte jag att det var?
Nej, men när jag sa Silver Bullet så sa du, men vad fan, de låter ju som Helicopter. Och jag kunde inte förstå den jämförelsen på något sätt faktiskt.
Jag tror att jag förknippade Silver Bullet väldigt mycket med den här Stooges garage rock vågen på 90-talet, för det var då jag lyssnade på dem.
Ja.
Sen släppte jag lite Silver Bullet ur mitt medvetande. Och först på senare år har jag upptäckt deras mer krautiga, psykedeliska stunder.
Fantastiskt band, de blandar ju... Ja, det, jag skulle säga som att en blandning, det är väl en ganska naturlig blandning, men Suicide och Stooges eller... Fantastiskt band.
Ennio Morricone med The Ecstasy of Gold.
Jag tänker på Metallica när jag hör det här, för de spelar alltid den här musiken för sina konserter som intro.
Jag vet, men det var, jag har ju i samband med att jag var hårdrockare, alltså absolut var jag Metallica-fan, men jag, nej, men min koppling till Ennio Morricone är inte Metallica, utan det är liksom att jag alltid älskat filmmusik, alltså bara ren målande musik. Efter jag gjorde min black metal, eller death metal-resa, så gjorde jag nog kanske min viktigaste sak i min karriär. Det var nämligen att jag började jobba med filmmusik och ville göra instrumental musik. Och då var det från att gå från att så många toner på min elgitarr här som möjligt till att nästan jag satt vid pianot och band fast alla fingrar utom två och liksom tryckte ner och började känna efter vad känner jag som mest. Jag får inte använda så här min, för jag har varit ganska ekvilibristisk, liksom så här snabb och liksom musikaliskt lätt för det. Men att typ ta två fingrar och bara sätta på ett piano så här och sen så känna efter. Okej, där kändes det så, alltså det går tillbaks till vad är det som är musik, och då var det verkligen att när jag började gå ner till små saker så här, hur klanger funkar på ett piano. Där började jag om liksom mitt räser gitarrsolo musicerande till vad, vilka toner, vilket är mitt melodispråk. Och här är liksom, det är så vackert så att man dör liksom.
Det är intressant att det där går igen i alla konstformer. Att det som verkligen, verkligen blir briljant, det är när en person har lärt sig hantverket till fullo och blivit super, super duktig och sen begränsar sig själv. Mm. Jag har haft en hel del filminslag i Kite scenshower också, i produktionerna. Ni har visat scener ur The Wicker Man till exempel, även ur Gummo som vi nämnde inledningsvis. Och i den allra första Kite live-produktionen så använde ni en film av Maya Duren som var amerikansk experimentfilmare på 50-60-talet.
Är det inte tidigare än så?
Det kanske
jag
ännu
tror
tidigare.
Det är 30-tal nästan.
Oj, så pass.
Eller nu kanske jag har fel, men jag tror det, för det är ju, jag tror det är 30-40-tal nästan.
Hur hittade ni
första
henne?
Videon?
Det var faktiskt Andreas Nilsson som har gjort Knife, alla Knife-videos. Och
även var medlem i Silver Bullet?
Ja, han var också medlem i Silver Bullet. Ja, men så vi fick låna en DVD med någon samlade verk av henne. Och då tror jag vi fastnade för den här
Kalsongmannen
och balettdansösen.
Vänta, Kalsongmannen?
Ja, men det är liksom en animerad, vad heter det? Negativ figur som åker genom rymden i kalsonger. Så att hans kalsonger blir vita och hans kropp är svart. Och genom rymden på ett väldigt 20-taligt sätt.
Det var väl kanske lättaste sättet att få liksom att låtarna skulle bli intressanta ihop med projektioner. Så, och vi båda är väldigt filmintresserade, så då tog vi bara saker vi gillade och stoppade in i låtarna, precis som Wicker Man då, som bara passade sjukt nog väldigt bra till Hills. Så där. Det kändes som en ritual nästan med Wicker Man-filmen och den låten ihop. Men det är liksom, var ju bara tur att sånt funkar.
Och just den låten Hills blev ju helt magnifik när Anna von Hauswolf sjöng den i duett med dig, Niklas, på Cosmonova, när ni gjorde era beryktade Cosmonova-konserter för 4 år sedan snart.
Jo, Anna är bäst.
Hur ser era planer ut för hösten? Kommer ni att åka ut på en ny stor turné? Ska ni utomlands? Ni har spelat i Kina och...
Första steget är nog att få riktigt fokus på nytt material, liksom hitta vad vi gör nu för tiden. Men nu när vi har liksom lite nytt ambitiöst folk runt oss, så är det ju absolut, det finns en plan för oss liksom, så här, men ja, det känns skitbra att ha lite schema framöver.
Det är några spelningar i höst, är det. Någon i Prag, tror jag.
Ja.
Men och sen har vi lite planer i Sverige, men framförallt skriva.
Hur länge tror ni att ni kommer att fortsätta med Kite?
Jag hoppas vi kan hitta det här liksom vi, alltså, som jag sa innan, jag är ju nyfödd som 45-åring liksom, jag kommer ur en helt sjuk värld och undrar vem jag är, andra sidan, andra halvlek om man säger så. Så jag hoppas att vi hittar tillbaka till att göra inspirerade saker på oavsett nästan hur det går också. Att det är bara, rätt om inte det går så bra, så hoppas jag vi kan göra musik ändå.
Men vet du vilka saker det var som fick dig att bli utbränd? Var det någon sorts press och tvång i karriären som gjorde att du började känna så? Vet du liksom vilka signaler du ska leta efter så att det inte händer igen?
Jag ska chilla. Alltså, nej, men jag ska inte ta saker på allvar. Alltså, sen är det klart ekonomiska saker. Det var ju, som jag sa innan, 4 jobb och 2 band. Eller, ja, mycket, mycket. Jag ska... Och jag har alltid varit ganska energisk. Liksom, så här. Så att jag måste lära mig att hitta pulsen för en andra halvlek i livet. Liksom. Det blir spännande. Vi har inte pratat om varför vi är så mediaskygga än. Ska vi inte göra det?
Är ni mediaskygga?
Ja. Du är den första som gör intervjuer med oss.
Jo, men det har också varit så att media faktiskt inte har brytt sig om Kite så där jättemycket. Eller ni har kanske fått massor av förfrågningar, men ni har ju varit i en mediaskugga.
Vi har fått ganska mycket förfrågningar ändå. Som vi,
det har ni. Ja. Ja.
Det är nog bara att utåt sett att det har kanske mer verkat som att vi inte har fått det.
En viktig faktor hur vi tänker också, det är liksom från början att vi har liksom, när vi startade det här bandet så var det en slags, vi båda kom ur en situation där man skulle lyckas, eller sådär, tidigt 2000-tal, man är ung, man vill bli musiker, Och sen så när vi träffades så hade vi liksom så här lyckats slash misslyckats. Och det var så jävla skönt att kunna göra typ, för en gångs skull ska vi göra musik som inte måste lyckas. Alltså typ, jag har bakat kanelbullar i Petri för många gånger för att bli media. Alltså, den dealen som fanns då på, med ZTV, typ så här, men om du spelar lite spel i ZTV eller du bakar lussebullar i Petri så...
Du har verkligen bakat lussebullar,
ja,
i Petri?
Ja, jag har bakat lussebullar och jag måste dra en anekdot som är det värsta jag gjort medialt, vilket har fått mig lite traumatiserad för media. Och det var när vi hade en så här P3-deal då. Nej, men om så här, you rub my back så kanske du får spelas lite i Petri. Det var när vi var på någon så här mellanstadieskola med The Moment Band och skulle komma på rim då. Och då så var man skulle hjälpa då, vi var The Mo. Så här, ja, Petri ville förnedra oss liksom med typ så här, ni ska komma, media vill ju alltid göra människor till så här förlöjliga folk, tycker jag. Så att, ja, men jag gick med, för jag visste, jag trodde att det ingick liksom i konceptet, typ så här, du vill spela live, men okej, du måste göra det här, typ. Så jag satt och rimmade med ett mellanstadieklass som ville, i Petri livesändning, de skulle rimma liksom till När vi gräver guld i USA. Och då så satt jag där och coachade dem. Och det slutade med typ så här, ett gäng 10-åringar som sa så här, ah, nu har vi kommit på det så här, när vi rockar fett i USA liksom, så här. Och då tänkte jag kanske, det är inte värt det. Det är inte värt att få en lista liksom.
Och för Kite-fansen som vill lyssna på det här, vilket år sändes det?
Det är ganska hemligt. Ja, nej men det var ju liksom så här, den sköna grejen när vi började spela var typ så här, det här behöver inte funka. Om vi gör någonting så gör vi det för att vi vill det. Det finns inga så här, det här måste vi göra för att det kommer ge det här. Alltså typ, vi gör bara inte saker som vi inte vill. Så jävla enkelt är det.
Men kan ni leva på bandet nu?
Nej. Inte helt och hållet. Eller jag har gjort det misstaget många gånger att jag tror det. Men det innebär att jag har haft en enskild firma i 15 år och jag, var fjärde år så får jag en skattesmäll på 100 000 och måste typ, ja, dö. Så att, ja, men jag kommer inte göra om det misstaget. Det var också utbrändhetsproblematiken där, typ att jag måste lära mig hur man har en enskild firma. Jag måste lära mig hur... Jag ska aldrig igen tro att jag har levt på musik. Nej, det gör jag inte.
Så vad jobbar du med nu då när du kommit ut ur utbrändheten? Är du fortfarande dräng?
Nej, jag är inte dräng. De var för gamla, de har lagt ner. Och en gick bort häromdagen tyvärr. Men jag jobbar på 4Sound som mortal job.
Vad är 4Sound?
Det är en musikaffär.
Jag känner att vi är klara här nu faktiskt.
Ja.
Du känner det? Ja. Ni är klara.
Vart väldigt trevligt att vara här.
Det var ett rent nöje jag har det här för att dricka whiskyspetsat kaffe och snusa Nordic Spirit True White.
Får man ta en sån innan man går?
Du kan ta en bums. Du kan till och med få en egen förpackning.
Ja, fantastiskt.
Tack för att ni kom hit.
Tack så jättemycket.
Tack så mycket.
Den här podcasten producerades av Lejon Media i samarbete med Nordic Spirit True White. Producent var Daniel Bäckström och Kite var hemma hos Dragen.
Looks like you need a vacation. Enter the 5-Hour Energy Where Will the Tide Take You sweepstakes. You could win a $10,000 dream beach vacation. Imagine jet setting off to a tropical paradise, having fun in the sun, or diving at a gorgeous reef. It's up to you. No purchase necessary. Go to 5hetide.com for official rules and to enter. That's 5hetide.com. Enter today. Ends June 30th, 2024.